jag sa just att jag jobbar med något som heter apologia. Och då jobbar vi med apologetik, den kristna trons intellektuella försvar. Men jag betonar, och det håller mina medarbetare i apologia med om, att apologetik handlar inte bara om de intellektuellt svåra frågorna, utan också om de kulturellt och emotionellt svåra frågorna. Vi får inte begränsa oss bara till huvudet, utan också till sånt där vår kristna tro krockar med vår kultur. Och där det blir kontroversiellt och jobbigt att stå för kristen tro och kristna värderingar. Där behövs apologeter, där behövs kristna filosofer och kristna akademiker och pastorer och präster och allihop. Vi behöver, om det är strid på en front, är det då klokt och vist att dra undan sina trupper därifrån? Eller ska vi ha ännu fler trupper där då? Om en fråga är jobbig, ska vi prata mindre om den eller ska vi prata mer om den? Och jag skulle nog säga att grundregeln ska vara att vi pratar mer om det svåra. Om det är svårt därför att kulturen utmanar oss att helt enkelt avfärda eller tona ner den kristna tron i det avseendet, då måste vi prata mer om det. Och här har vi en kille som kommer att bli trummis när han blir stor. Det ser man ju lång väg. Och det är ju båda ju gott. Jag har talat om en politiskt inkorrekt gud. Gudsbilden har vi börjat med. Och jag återupprepar här. Min lilla dotter på 8 år har just lärt sig ett ord i skolan. Och som hon upprepar mycket. Och det är ordet repetition. Och hon har inte använt, hon använder det på fel sätt. Hon vet inte hur man ska använda det. Men allt möjligt är repetition nu för tiden hemma. Och nu ska vi ha lite riktig repetition. En politiskt inkorrekt gud. Börja med den här ganska enkla och självklara tron på Gud som vår skapare. Om Gud har skapat allt ur intet, vilket Bibeln lär, Johannes 1 säger det väldigt tydligt. Det finns ingenting som inte har kommit till genom ordet, genom logos. Allt som finns, som är skapat genom ordet. Tänk dig det då. Det betyder ju att Gud äger allt eftersom det är hans skapelse. Äger han det så har han rätten att göra vad han vill med det. Äger han det så betyder det att vi har inga rättigheter. Skapelsen har inga rättigheter i relation till skaparen utan bara skyldigheter egentligen. I den mån som skapelsen eller en del av skapelsen överhuvudtaget har någon moralisk ansvarighet så har vi skyldigheter. Vi har inte rättigheter i relation till Gud. För Gud är inte skyldig någon något. Han har gett oss allt av nåd. Varenda sekund du lever är en sekund av nåd som du har fått gratis. Varje andetag du tar är ett gratis andetag som du får. Vi lever i en av världens mest individualistiska kulturer, talade vi om nyligen här. Det betyder att den moraliska auktoriteten förlägger vi hos individen. Det individen känner och tänker och vill har blivit det nya allra heligaste i vår kultur. Och detta är en frontalkrock med Bibelns syn både på människan och på Gud. Människan har ingen egen moralisk auktoritet. Den moraliska auktoriteten vi har kommer från Herren. Och den kan vi använda oss av. Vi kan bli bemyndigade att stå i hans tjänst. Att tala å hans vägnar så att säga. Att utföra hans verk. Och då har vi auktoritet. Men i oss själva har vi ingen auktoritet. Allt du har. Allt har du fått. Allt har blivit dig givet. Och det är därför Job säger. Herren gav. Och Herren tog. Lovat vara Herrens namn. Det är ingen floskel som Job ger uttryck för. Det är ingen from floskel så han låter frommare än han egentligen är. Nej, det här är verklighetsgrundat, det Job säger. Verkligheten är sådan att Gud har gett oss allt fritt och förintet, och han har rätten att ta tillbaks det fritt och förintet, och han har ingen redovisningsplikt i relation till någon av oss. Sådan är Gud i relation till skapelsen. Detta är grundperspektivet. Ungefär så talade jag innan nyponsoppan. Nu ska vi då, just det, jag pratade också om det anstötliga evangeliet. Jag hade tyvärr bara en bok med mig. Och jag tänker frimodigt oförfärat att promota min egen bok här. Jag hade inte kunnat skriva den bättre själv. Det anstötliga evangeliet om den kontroversiella kärnan i kristen tro. Om du är intresserad av att läsa den, och Stefan Gustafsson kallar boken för en käftsmäll i positiv mening, hoppas jag. Men den är anstötlig och lite jobbig, och jag tar upp det i den kristna trons kärna som vi ofta vill tona ner i vår individualistiska kultur. Och då säger jag, vi ska inte tona ner det, vi ska tona upp det. Och vi ska förklara det, vi ska försöka försvara det, men vi ska inte tystna. När man har kommunikationsproblem så kan man göra två saker. Antingen så tystnar man eller så pratar man mer. Och det bästa är att prata mer. Det är då man kan lösa det. Och så är det i relation till vår kultur. Vi kommer möta motstånd, och jag tror vi kommer få ännu mer motstånd än vad vi har, gissar jag på. Och våra ungdomar kommer möta detta i skolorna. Vi måste rusta oss själva, både intellektuellt och med mod. Och vad ska jag säga, överlåtelse till att stå för den kristna tron, stå för våra värderingar och de frågor vi själva har, de tvivel vi själva har, måste vi därför ta på största allvar. Det går inte att smyga undan det och tro att det är fromhet. Upp med det på bordet, upp med det ovanför ytan, bearbeta det. Du är inte färdig, du är inte perfekt. Vem har sagt det? Du själv säger ju inte ens det. Så låtsas inte om att det är så då. Den gamla tanten som kom med huckle, jag tänker med danska västkusten eller svenska västkusten för den delen, skjorta och så där. Och gumman säger, jag är en sån hemsk syndare. Och prästen som kan sin Luther och Rosenius och skjorta och allt möjligt, han säger, ja, jag vet det. Varpå hon säger, va? Vad menar du med det? Att vara syndare i största allmänhet, det är inga problem. Det kan vi alla vara. Åh, jag gör så mycket fel och alltihopa. Men när någon börjar peka och peta på din specifika synd och säga, hallå där, det här var väl hemskt gjort av dig. Eller vilken ful och hemsk attityd du gav uttryck för här. Nu kan man ju säga det kanske på ett trevligare sätt, men i praktiken det är budskapet, va? Det är då det avgörs om vi tror på det vi just sa. Ja, jag är en syndare. För Gud är inte intresserad av syndare i största allmänhet. Han är intresserad av syndare i största synnerhet. Det är nämligen inte synd i allmänhet som är ditt problem. Det är synd i synnerhet som är ditt problem. Det är nämligen ingen annan synd som är ditt problem. Det är bara din synd som är ditt problem. Och det är ytterst sett bara du som kan öppna upp för Guds nåd i relation till din synd. Ibland klagar vi över ondskans problem. Varför finns det så mycket ondska? Och ibland tror jag Gud säger, ja men hörru du, det finns ju en viss ondska där du har bidrag. Du har ju dragit ditt strå till stacken. Kanske du ska börja med att ta ansvar för det. Nu börjar jag predika här av full fart bara, utan jag ska ju läsa bibelord. Syndens universalitet. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, säger Paulus i Romarbrevet. Syndens allvar. Om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att ha båda ögonen kvar och kastas i det brinnande helvetet eller Gehenna. Syndens djup, jag återkommer till de här tankarna sen. Den kommer från hjärtat. Inifrån, från människornas hjärtan, kommer det onda. De onda tankarna. Sexuell omoral, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, orger, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Jag går igenom alla de här orden på grekiska, inte för att jag är någon grekiska expert, men jag slår och försöker förstå så gott jag kan. En intressant sak är att ungefär hälften av de här orden är handlingar och hälften är attityder. Och en väldigt intressant sak är att Jesus säger det kommer från hjärtat. Det kommer från hjärtat, det kommer inifrån. I pingströrelsen så hade man ju formellt eller informellt, det vet jag inte riktigt. Jag är med i en pingstförsamling utanför i Tumba i Botkyrka. Och då hade vi ju såna där syndakataloger. Och de innehöll ju, det var ju två problem med syndakatalogerna. Det ena var ju förstås att de innehöll saker som kanske inte var synd. Att gå på bio och sådär. Eller ha vissa... Man skulle ha knut i håret om man var kvinna. Och så. Det fanns en sorts andlighet med signalandlighet som man på något vis skulle bevara. Och det där var ju inte bibelgrundat. Va? Så det var ju helt tokigt skulle jag säga. Då blir det fariseism när man gör människobud och lyfter upp det på Guds nivå. Det är fariseism. Så det var ju det största problemet med de där syndakatalogerna. Men det andra problemet... Och det gäller alla syndakataloger, även Bibelns syndakataloger. För det här är ju en syndakatalog som Jesus ger oss. Så om nu Jesus har en syndakatalog så kan det ju inte vara helt fel med syndakataloger. Bibliska syndakataloger. Här fick vi en. Ja, tack för det Jesus. Problemet med Jesus syndakatalog och alla bibliska syndakataloger är att de är för korta. Det finns alltid vägar runt. Det finns alltid en synd till som man kanske skulle kunna ringa in och definiera. Så det måste man ha i minnet. De är exempellistor, inte fullständiga listor förstås. Det visste ni ju redan. Jag tycker att det är viktigt med en sån här lista från Jesus. Nu tog jag den som Jesus har då. För han vill specificera. Han vill peka tydligt. Titta, det här är fel. Det är utanför Guds vilja. Det är synd. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi vågar göra det. Det finns pastorer i mitt eget samfund som säger vi ska inte hålla på med underlivsteologi. Men jag säger, men om Bibeln gör det så ska vi göra det. Varför tala nedvärderande om biblisk sexualmoral? Det gör inte Bibeln. Bibeln talar inte nedvärderande om sex. Bibeln talar vackert om sex och vill skydda det. Ska vi också göra. Bara för att vi har kulturen på oss. Ja, vem har sagt att vi ska lyda den? Sen när fick den någon auktoritet i relation till Guds rike? Det har den aldrig haft. Ska den inte få heller? Jo, kulturen har en viss auktoritet. Det är en pedagogisk auktoritet. Vi ska lyssna på kulturen. För att lära oss att kommunicera så pedagogiskt och klokt som möjligt. Som Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 9. Allt gör jag för att vinna så många som möjligt. För judarna så är jag som en jude fast han är en jude. För de som inte har någon lag så är han som en som inte har en lag fast han har en lag. Och så vidare. Han anpassar sig. Inte för att tona ner. Utan för att undvika onödiga missförstånd. Att börja så att säga, tidigt nog. Att inte förutsätta saker som man inte bör förutsätta. Utan att kommunicera så bra och tydligt som möjligt. Så att konflikterna blir de rätta. Så att omvändelsen blir den rätta. Så att folk förstår. Och om det är så, ibland så säger vi vill inte att folk ska bli arga. Men faktum är att om människor blir arga på oss så kan det bero på att de förstått. Att de förstått riktigt väl vad Bibeln säger och vad vi säger. Det kan vara ett kvitto på att vi kommunicerat. Människor blev ibland ursinniga på Jesus. Och som jag sa första halvan här. Världen kommer hata er, säger Jesus. Det är ett av alla härliga löften vi fått. Det är ett löfte. Det är inbakat i evangeliet. Det är inbakat i korset. Därför att Jesus kom och dog för den här världen därför att den låg i en konflikt med Gud. Och den konflikten fortsätter så länge människor inte vänder om från sin synd. Och vi när vi tar ställning för Jesus, när vi tar emot hans nåd genom korset, genom tro, då ställer vi oss på Guds sida i den här konflikten. Och då kan vi inte låtsas om att vi inte har en konflikt med världen. den fallna världen. För det har vi. För det har Gud. Och står vi på hans sida så har vi också det. Och då är frågan, hur ska vi leva ut den? Vad betyder det för oss? Det betyder inte att vi ska vara jättejobbiga mot alla människor hela tiden. Absolut inte. Men det betyder något. Och det betyder definitivt att vi inte backar när vi blir angripna och när vår tro blir angripen. Då står vi kvar och vi står upp och vi gör det så frimodigt vi kan. Och vi ber om Guds hjälp självfallet. Det handlar inte om att vi ska göra allt i egen kraft. Men vi måste våga och vi måste säga, här står vi och kan inget annat. Jag blir trött på svensk kristenhet. Som svajar och vacklar och haltar så mycket. Det är åtminstone min bild. Jag vet inte vad din bild är. Vi lever i en sån tid nu. Låt oss vara frimodiga. På riktigt. Våga tala om synd. Jesus talar om att den kommer från hjärtat. Vi måste tala om hjärtat. Vi måste ha en förkunnelse som ligger på hjärtenivån, om ni förstår vad jag menar med det. Jag talade lite grann kort om själavård till exempel. Jag tror själavården har en jätteviktig och stor plats i våra församlingar. Därför att i själavården, och det måste vara en biblisk själavård, inte den här terapeutiska modellen som stryker medhårs, utan en biblisk själavård som försöker hitta, okej, här finns det sorg och smärta och du behöver tröst. Ja, men här finns också synd och behov av omvändelse. På vilket sätt försöker du leva i en fallen värld utan Gud? På vilket sätt försöker du göra dig oberoende av Herren? På vilket sätt försöker du överleva utan hans kraft och hans vilja i ditt liv? För det är nämligen vad väldigt många av oss sysslar med. Naturligt i vår mänskliga natur så är det det vi gör. Vi försöker leva i en fallen värld som om den inte var fallen och som om vi inte behövde Guds nåd och Guds kraft. Vi försöker klara oss själva. Och när det går åt skogen, då kan vi ibland komma till någon terapeut som försöker hjälpa oss att klara oss själva. Men biblisk själavård hjälper inte oss att klara oss själva. Biblisk själavård hjälper oss fram till korset. Fram till att dö från oss själva. Fram till att bekänna vår synd och säga som det är. Och helt enkelt bli naken inför Gud i förkrosselse eller vad det kan vara. Och det är då han upprättar. Det är då han kan göra sitt verk. Det är då korset leder fram till uppståndelsekraften och ett nytt liv. Det är det vi tror på. Det är det vi vill leva i. Eller hur, va? Ja. Och då måste vi våga tala om de här sakerna. Vi måste försöka tillämpa Jesu undervisning om till exempel synd. Jesus säger att det är bättre att peta ut ögat eller hugga av handen än att fortsätta synda med ögat eller handen. Att lärjungarna tolkade det här som en hyperbol, en överdrift, en medveten överdrift för att få fram en poäng, det kan vi nog vara ganska säkra på. Annars så skulle de allihopa vara blinda och handikapade, hela gänget. Och det var de inte. Så det här är ju en överdrift för att få fram en poäng. Och poängen som jag tolkade är att det är det värre att leva i synd än att vara handikappad, funktionsnedsatt. Nu har jag en dotter som är funktionsnedsatt, hon har Downs syndrom. Och just Downs syndrom gör ju faktiskt att hon blir väldigt kärleksfull och trevlig och god. Jag får ju höra 5-7 gånger varje dag, pappa jag älskar dig. Så det är ju fantastiskt och vi upplever inte att vi har några problem med henne. Men det är klart. Hon har väl ett IQ på 40 eller 50 och det kommer bli problem i skolan och hon kommer inte kunna göra en karriär eller kanske jobba med vissa saker som hon kanske vill jobba med. Det kommer att bli problem. Det är tragiskt. Jag sörjde en dag när vi på BB förstod, jag anade, hon har nog Downs syndrom. Och så kom ett helt gäng, läkaren och sjuksköterska och kurator, de kom på en rad så här, och nu sa jag, nu kommer de berätta för oss att hon har Downs syndrom, sa jag till min fru. Och det gjorde de ju förstås. Och jag sörjde en dag. Jag tänkte så här, nej, jag tänker inte se henne. Jag tänker inte se hennes Downs. Jag tänker se henne som den person hon är. Och alla har vi problem. Och en del problem kommer senare i livet och en del får man reda på redan från början. Så att, ja. Men nog är det väl tragiskt med vissa funktionsnedsättningar. Vissa är ju jobbigare än andra. Jesus verkar här säga att något som är ännu värre, det är vår synd. Det är vår själviskhet, vår djupa själviskhet. Och det som jag tycker är jobbigt, det är att när jag ser in i mitt eget liv, och jag är en ganska hygglig typ. Många tycker att jag, till och med meningsmotståndare har sagt att han är riktigt trevlig. Jag är nog trevlig. Jag är en svärmorsdröm i många avseenden. Men jag känner mitt hjärta. Och det finns en svekfullhet och en själviskhet när det väl gäller. Så är jag ju hemsk. Om ni förstår vad jag menar. Fattar ni vad jag menar? När ni tittar in i er själva. Och oftast så är det ju de nära relationerna. Det kan vara vredesutbrott. Det kan vara beroenden, alkohol, pornografi, internetpornografi. Det är bara något klick iväg. För oss män är detta en frestelse. För mig har det varit det. Och jag har ett sånt där dataprogram som heter... vad heter det nu då? Ever Accountable heter det. Just det, så att om jag är inne på en sån sida så får min fru ett meddelande. Jag försöker måla in mig i ett hörn som gör det så svårt för mig att falla för frestelser som möjligt. Men mitt hjärta, eller rättare sagt, jo, mitt hjärta och mitt kött som Paulus talar om, det finns inget gott där. Det är tyvärr sanningen om mig och om Bibeln har rätt. Även om dig. Ni har inte stått emot kampen mot synden ända till döds, säger Hebreerbrevets författare på ett ställe. Hur viktig är din kamp mot din synd? För i mina ögon, om jag tror att Jesus har rätt, vilket jag tror, och om han har rätt, så är det förmodligen den viktigaste kamp du har. För din största och farligaste fiende är din synd. Ingen annans. Bara din. Det är din synd som riskerar att föra dig till evigdom. Utan Jesus så är det han hade gjort. Om jag förstår Bibeln rätt. Hur viktig är den kampen och hur mycket hjälper vi varann i den kampen? Eller hyschar vi undan det? Pratar som om det inte fanns? Försöker vara präktiga och snälla mot varann. Ja, men det är väl bra om vi är präktiga och snälla mot varann, va? Men ska vi vara ärliga också? Därför att de verkliga problemen, de finns just på den här nivån. Den här nivån där vår synd blir, ursäkta uttrycket, äcklig, vedervärdig, hemsk, skamfylld, geggig. Det är precis där våra största problem sitter. Det är där skilsmässor sker eller kommer sig av, till exempel, eller vad det nu kan vara för praktiska frukter som det här sen bär. Jag och två kompisar, Pelle och Peder, vi skulle titta på fotbolls-VM, det var väl typ 1994 eller något i den där stilen, och vi satt hemma hos Peder, men sen började vi prata om våra kristna liv och hur vi misslyckades. Det vi pratade om då var vredesutbrott och internetpornografi. Och vi kände, vi misslyckas gång på gång. Och vi började prata om det, så fotbollen försvann i bakgrunden, ärligt talat. Det var ju faktiskt bra, fast vi alla var intresserade. Och så började vi prata om våra kristna liv. Och så beslutade vi oss för att starta Heliga klubben. Lite namn på skoj, men också på allvar. För att hjälpa varann. Vi träffades en gång i veckan. Och bekände våra synder kort och gott. Och sa, hur gick det? Hur går det med ditt största problem? Hur går det med det? Hur har det gått? Både negativa saker, vi vill inte göra det där. Men vi vill också leva i bön, daglig bibelläsning. Och vi hade positiva mål också. Det handlade inte bara om vad vi inte skulle göra. Utan också vad vi ville göra. Vad vi tyckte var rätt och så vidare. Och så körde man en rapport. Det var väl liksom saft i ett plastglas och några pepparkakor. Och sen var det rapport. Det var hur torftigt som helst och inga tjejer. Det var ju bra det. Men det var ju liksom ingen sån där mysig bönegrupp, om ni fattar vad jag menar. Men det är den bästa smågrupp jag varit med i. Och mitt liv förändrades. Inte superradikalt på en gång. Men steg för steg. För det är alltid lite jobbigt att bekänna samma synd den 17:e gången för samma personer. Det är ju jobbigt. Men vi mötte varann med nåd. Det handlar inte om att döma. Det handlar om att stötta varann. Det är en praktisk sak som man kan göra. Man kan ha en vän bara. Men ta tag i det du vet är ditt största problem. Låtsas inte om att du inte har det. Det är det värsta du kan göra. Bekänn, ta en präst, diakon, pastor, någon. Stick hål på bubblan och börja jobba med det. Och jobba med det, det gör du inte genom att bara ha en stark viljekraft och stå emot. För det brukar vi nästan aldrig klara av, ärligt talat. För det mesta faller vi då. Det vi måste göra är att tala om det, leva öppet, leva i ljuset. Bekänna våra synder. Bekänn era synder för varann, säger Jakob, så att ni blir helade. Det är ju jobbigt och det är pinsamt. Men det är den här, på den här nivån som jag tror att evangelium blir evangelium. Det är här vi blir befriade. Det är här vi växer. Ska vi då inte prata om synd? Ska vi då inte prata om vad Jesus lär och hur allvarligt det är? Ja, men det måste vi ju göra. För vi har alla frestelsen att skylla över, låtsas om att det är bättre än vad det är och så vidare. Nu menar inte jag att ni alla upp ska komma hit upp och bekänna era värsta synder. Men någonstans och för någon så ska du kanske berätta om det värsta. Så att någon vet. För det är ju faktiskt så psykologiskt med oss. Att vi känner så här. Att Gud, jag har fallit i det här, jag har gjort det här, jättehemskt och där. Och så känner man sig, jag borde bekänna för någon. Och sen bekänner man för sin kompis eller sin pastor eller någonting, eller präst. Och så känner man efteråt, oh, nu är det någon som vet. Ja, men det var det ju innan med. Det är bara det att nu känns det som att någon vet. Därför att du har fått bekänna inför en människa. Och vad är det som liknar Gud mer än något annat i skapelsen? Människor. Så när du står inför en människa och bekänner, det är då du på något vis bjuder in Gud till det här och säger, nu är det någon som vet. Det visste jag i huvudet, det visste jag var sant andligt, men nu känns det också. Den andliga sanningen känns nu också. Bra. Det är en helande känsla. Nu får du befrielse, nu får du liv, nu får du börja om igen, kämpa på. Jag vill att vi har församlingar som vågar prata om sånt här. Som jobbar med det här. För om inte vi gör det i relation till våra synder och våra problem. Hur i all sin dag ska vi kunna säga till homosexuella, kom och var med i vår församling och bli förvandlad. När vi själva inte vill bli det. Va? Vad är det för hyckleri? Ungefär hälften av alla par i frikyrkan skiljer sig. Nu var det någon som sa att just ELM-are skiljer sig tydligen inte så mycket. Kanske, jag vet inte, jag har inte fått någon statistik på det. Det finns ju här också. Och jag säger inte att skilsmässa alltid är fel. Ärligt talat, jag har ändrat min uppfattning. Ibland så kanske det är rätt att separera. Och är det en man, ofta är det mannen, inte alltid, som sprider sin ondska, det kan vara missbruk eller sånt där. Då är det helt rätt att dra en gräns och dra sig undan och separera och så vidare. Det kan finnas verkligen utrymme för skilsmässa. Men inte tror jag att hälften av alla som gifter sig har den typen av problem som legitimerar skilsmässa. Nej, här finns det en värderingskonflikt mellan Guds ord och det här allvaret som vi ser. Och individualismen som kommer in här. Varför gifter man sig? Det är för att tota ihop sig med en annan syndare. För att växa och bli mer lik Jesus. Det är liksom nästan huvudpoängen med äktenskapet. Och därför att om du säger, nu lovar vi, nu kör vi, tills döden skiljer oss åt. Då har du sagt, här finns ingen flyktväg. Den enda vägen framåt är samtal, försoning, att hitta vägen framåt. Det är inte alltid det går. Men oftast så går det om man inte ger upp och kämpar på. Frestelsen att sticka ut bakvägen är stor och hela vårt samhälle säger ta den, ta den. Vi måste säga något annat. Kärleken kämpar, kärleken offrar, kärleken är utgivande. Som en kyrkofader sa, om vi ska älska våra fiender, då kanske vi också ska älska våra hustrur. Ibland är det ju nästan lättare att älska sina fiender. Sofia, var är du? För man kommer varann nära. Och Jesus har sagt att ni ska älska varann som jag har älskat er. Och hur i all sin dag ska man älska om man inte kommer nära? Att hålla folk på distans och sen låtsas om att man älskar dem är en sorts hyckleri, ursäkta va? Men det är ju när vi vågar komma nära varann. Nu betyder inte det att hela församlingen ska sitta vid just ditt köksbord varenda kväll och käka dina smörgåsar. Men vi måste ha den här öppenheten och försöka komma nära varann, stötta varann i livets svåra stunder. För det är då vi visar vad vi faktiskt är för några. Har jag inte rätt? Eller vad säger ni? Eller? Är det jobbigt att höra? Ja, lite jobbigt. Det borde väl vara lite jobbigt. För det går emot vår naturliga på något vis tendens. Det är ju så. Ser du på din synd som din värsta fiende? Jag pratade i Smyrnakyrkan en gång, så var det LM Engströms gymnasium som hade temadag, och Bengt Birgersson som leder eller har lett missionsprovinsen bjöd in mig, och han är en sån här äkta lutheran, och han lät mig prata där. Ja, ni är säkert äkta lutheraner också, men av en mer lågkyrklig sort, hur som helst, men Bengt han lät mig prata där, och efter det här så sa han: du är min favoritbaptist, kallade han mig för jag talade om synden som en äkta lutheran skulle gjort. Och jag illustrerade det med jag sa så här: föreställ att det är en dynamitgubbe som är påtänd, och så stubinen brinner, och så säger personen: och dynamitgubben är din synd. Det är din synd. Och att den exploderar, det är domen. Och folk säger så här: ja, men vadå? Jag är cool. Är du en sån där fundamentalist? Eller, jag mår bra. Jag har inte mått dåligt av det här. Jag mår bra. Jag lever. Jag mår bra. Det är ingen fara. Vadå? Tagga ner. Ta det lite lugnt. Och den är en nevrotisk kristen och skitjobbig. Oh. Hallå, det brinner, den kommer att explodera. Det finns en helig Gud. Det här är, som jag ser det, Jesu attityd till synden. En man har varit sjuk i 38 år. Han försöker kravla sig ner till den där poolen, för att när det börjar bubbla där så tror man att det är någon andlig kraft och sådär va. Och han hinner ju aldrig ner. I 38 år, Jesus helar honom, och så säger han: synda nu inte, så att inte något värre drabbar dig. Har du varit allvarligt sjuk eller förlamad i 38 år? Det kanske du har. Du kanske har en åkomma i 38 år. Då kan du kanske sympatisera eller förstå lite grann av den här mannen. Att du får höra, om du blir helad, att sluta nu och synda. Lev inte i det. Vänd om. Ta det på allvar. Så inte något värre drabbar dig. Det tycks mig vara. Jesus sa ju det. Ska vi ta honom på orden eller inte? Han sa det, skyll inte på mig. Jesus sa så. Synden är värre. Det är den farligaste fienden du har, den farligaste fienden jag har. Och vår församling och vår gemenskap bör väl hjälpa oss i den viktigaste kampen. Om den inte gör det, vad är den då till för? Att fika och ha det trevligt? Ja, det kan vi väl ha. Det kan vi ha som grädde på moset, men vi måste också ta itu med det viktigaste. Och min kamp mot min synd är min viktigaste kamp. Och jag behöver er hjälp. Och du behöver min. Och så vidare. Och när du ser den här geggiga synden, när du ser just det där som inte är en ytlig sak som har att göra med att du kanske kom lite för sent eller någonting, utan när du ser verkligen din själviskhet som går djupt, då är förkrosselse den enda sanna responsen. Det offer Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. För så säger den höge och upphöjde, han som tronar för evigt och heter den helige: jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. När Jesus möter en människa som är som en våt fläck, den här kvinnan som gråter, hon har förmodligen levt i någon sorts prostitution, eller hon är i alla fall allmänt misslyckad, och det vet alla. Och hon kommer till Jesus och gråter och torkar hans fötter, smutsiga fötter med sitt hår och så vidare. Och alla tycker att det är pinsamt. Vad gör Jesus då? Jag tycker han är så vacker och fantastisk, Jesus, när han vänder på hela steken och lyfter upp henne och säger: du har fått mycket förlåtet, för hon har älskat. Hon älskar mycket, för hon har fått mycket förlåtet. Men du, Simon farisén, du har inte smort mitt huvud. Jag fick inte tvätta mina, men hon, du har fått lite förlåtet. Du älskar lite. Jesus har inga problem med förkrossade människor. Han har inga problem med människor som ligger som en våt fläck mitt i kyrkan och inte vet var de ska ta vägen. Det han har problem med, det är oss som är präktiga och inte vill ta itu med saker, som låtsas att saker är mycket bättre fast vi vet att det är riktigt illa där på insidan. Det är dem han har problem med. Om det nu är så. Jag säger inte att du har det jättejobbigt. Det är ju det som är fördelen. Jag kommer utifrån, jag känner er inte, så jag kan inte. Ni vet att jag kan inte peta eller peka på någon av er. För jag vet ingenting om er. Det är i alla fall fördelen. Ja. Genom omvändelse och tro tar man emot Guds rike. När Markus ska sammanfatta Jesu undervisning så säger han: Guds rike är nära. Jesus förkunnade och sa: Guds rike är nära. Omvänd er därför och tro. Jesus säger: om ni inte omvänder er går ni alla under som det, säger han i Lukas 13. Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket. Och jag tolkar det som barnen hade ingen prestige, de hade ingen position, de hade liksom ingen auktoritet. Hade inget att komma med. Jag har ett gäng andra bibelord om omvändelse och jag bara sammanfattar här. Omvändelse, att vända sig bort från synd, avgudar och döda gärningar. Jag har bibelord på allt detta. Tro, att vända sig till Jesus för att ta emot hans nåd, kraft och vägledning. Ibland så talar ju Paulus jättemycket om tro. Och vi pratar om kristen tro som att du måste komma till tro. Men tittar man noga så ser man att tro och omvändelse verkligen hänger ihop. Det är som två sidor av samma mynt. Du vänder dig bort ifrån avgudarna för att tro på Jesus. Omvändelse utan tro blir självförbättring. Det blir omvändelse i relation till principer. Jag ska följa det här programmet för att gå ner i vikt. Eller jag ska. Folk kan förbättra sig själva. Men omvändelse med tro blir förkrosselse, eftersom min synd blir personlig. Den naglade fast Jesus på korset. Det handlar inte om att du har brutit några principer. Det handlar om att du har gjort Gud bedrövad. Gud är ledsen över min synd. Han är så ledsen och bedrövad så att det kändes precis just så som det kändes för Jesus på korset. Så kändes det. Märker du då att den förkunnelsen gör synden väldigt, väldigt jobbiga, mycket jobbigare? För det blir personligt. Det är inte för att du brutit en princip. Du har svikit en person. Den person, den personliga guden som har skapat universum. Omvändelse med tro blir förkrosselse, eftersom min synd blir personliga. Just det. Tro utan omvändelse är död, säger Jakob. Demonerna tror att Gud är en, men de darrar. De omvänder sig inte. Tro med omvändelse är biblisk tro. Och jag har skrivit mycket om det där, så att om du vill fördjupa dig i det. Det har ju lite grann med tro och gärningar och hur får vi ihop det där. Jag tror verkligen att det är både och. Omvändelse, något som också gäller oss kristna. De flesta församlingarna i Uppenbarelseboken behövde vända om. Om du läser kapitel 2 och 3 i Uppenbarelseboken så hittar du de här församlingarna då. Efesus, Smyrna, Pergamon. Jag bara läser snabbt här. Kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar. Till Efesus, till Smyrna. Var trogen in till döden så ska jag ge dig livets krona. Där fanns det ingen uppmaning till omvändelse, utan uppmaningen att vara trogen, att hålla fast. Till Pergamon, vänd därför om. till Thyatira. Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända sig från sin otrohet. Men till er andra i Thyatira, till er säger jag, jag lägger inte någon annan börda, men håll fast vid det ni har tills jag kommer. Sardes, håll fast vid det och vänd om. Philadelphia, håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. Laodicea, alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag, visa därför iver och vänd om. Fem av de här sju församlingsbreven får uppmaningen att vända om. Fyra får uppmaningen att hålla fast. Eller det konstateras att de håller fast, som i Pergamon. Att vända om är verkligen just att vända sig åt rätt håll och ödmjuka sig. Och att hålla fast, det är att så att säga bära omvändelsens frukt, att fortsätta i samma riktning som Johannes döparen säger, som verkligen var omvändelsens profet. Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen, säger han. Sen tycker jag det är superintressant med Petrus när Jesus säger till honom, inte långt innan korset, så säger han ju: Simon, Simon, Satan har begärt att få sålla er som vete, men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, det är jag som har gjort det kursivt där, när du en gång har omvänt dig, styrk då dina bröder. Då sa Petrus till honom: Herre, med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Och då säger Jesus: nej, du kommer förneka mig tre gånger redan i natt. Jag tycker det här är så intressant, för när du tänker på Petrus liv, om vi börjar från början, det är ett fiskafänge, han faller ner och säger: gå bort ifrån mig, jag är en syndare. Han är väldigt ärlig, Petrus, i början, va? Och han ser sin svärmor bli helad från feber, han ser människor bli helade, han ser en flicka bli uppväckt från de döda, han är med Lazarus, ser han ser Jesus gå på vattnet. Han går själv på vattnet. Han ser Jesus stilla stormen. Det första miraklet är ju bröllopet i Kana, där Jesus förvandlar vatten till vin. Han ser Jesus förhärligad på förklaringsberget. Han får höra, han säger: du är Messias, den levande Gudens son. Och Jesus säger: det där har Fadern uppenbarat för dig. Du har hört från Gud. Han har ju en erfarenhet, han har kastat ut demoner, han har bett för sjuka och sett dem helade. Han har varit med om så otroligt många andliga erfarenheter som jag inte tror att någon av oss ens kommer i närheten av, är min gissning. Och så säger Jesus: när du en gång har omvänt dig. Va? Och Petrus säger: men vadå, jag är ju beredd att gå i fängelse och till och med i döden för dig. Och tänk på när den här soldatgruppen kommer, kanske 10, 15, 30 soldater, vi vet inte hur många, för att arrestera Jesus i Getsemane. Vem är det som höjer våldskapitalet? Vem är det som drar sitt svärd och går till angrepp? Det är Petrus. Han menar vad han säger här, att han är beredd att gå i fängelse och till och med i döden. Han börjar ju hugga, och han hugger av Malkus öra, en soldat som till och med är namngiven i Johannes. Och Jesus har sinnesnärvaro att hela i den situationen. Jag tycker det är ganska otroligt i sig, om ni tänker på det. Han helar honom. Och så säger han: stick tillbaka svärdet i din skida, för den som tar till svärd kommer förgås med svärd. Och Petrus har inte ens Jesus på sin sida, så han sticker ner sitt svärd då, förstås. Men vad gör han sen då? Han följer efter, han smyger efter. Och han har ju, Johannes har känningar in i översteprästens hus, och Johannes kan liksom smussla in Petrus. Och han är där. Varför är han där? De andra har flytt. Johannes hade nog inte flytt, för han hade då någon sorts personkontakt här med översteprästens hus, och var väl inte kanske hade inte samma hot över sig, gissningsvis. Och Petrus utnyttjar detta. Varför det? Varför sticker han inte iväg? Därför att jag gissar. Här kommer min tolkning och min gissning. Varför är Petrus där? För att förmodligen försöka rädda Jesus på något annat sätt. Han ville rädda honom genom att helt enkelt börja fightas. Det fick han inte. Nej, något annat sätt. Finns det någon liten öppning? Finns det någon liten chans att kunna rädda Jesus eller göra någonting? Då vill jag göra det. För han är överlåten. Petrus är helt överlåten. Han har varit med om dessa fantastiska andliga erfarenheter. Så säger Jesus, när du väl vänt om, vad i all sin dag handlar det om? Och det handlar ju om att Petrus har sagt, när Jesus säger, människosonen ska dö, gå till Jerusalem och bli dödad. Och då säger Petrus, det där ska aldrig hända dig. Och då säger Jesus, tig Satan, för dina tankar är inte Guds utan människors. Ni känner igen det, hoppas jag, eller tror jag. Petrus hade en idé om sig själv i relation till Jesus, där han trodde sig veta bättre. Han trodde att han var lite smartare än Jesus, i alla fall med avseende på det här. Och han var villig att gå i bräschen, och hans attityd var ungefär den här. Jesus ställde bakom pappa Petrus, jag fixar det här. Han hade en enorm tro på sig själv. Och det är den som måste dö. Det är den han måste vända om ifrån. Och det är precis det som sker när Jesus säger, du kommer tre gånger förneka mig. För han kände inte sig själv, han kände inte sitt hjärta, han kände inte sitt högmod. Men det är det han blir varse när han sen då förnekar Jesus tre gånger och Jesu profetia går i uppfyllelse och han fattar, oj, Jesu agenda går mycket djupare och Jesus har mycket mer koll än vad jag någonsin har haft. Oops. Då vände han om. Och när Jesus talar i slutet av Johannes evangeliet med honom och säger att någon annan ska spänna bältet om ditt liv och föra dig dit du inte vill. Och med det tillkännagav Jesus med vilken död han skulle dö, martyrdöden då. En korsfästelse har vi fått reda på sen då. Upp och ner. Någon annan ska få föra dig dit du inte vill. Petrus har litat så väldigt mycket på sig själv. Han har haft en sån, alltså, nu ska jag göra någonting. Jag vet inte vad jag ska göra. Det var ju konstigt. Den lever sitt eget liv. Petrus har ju haft en lite för stor tro på sig själv och en lite för liten tro på Jesus här. Min fråga till dig och mig blir, finns det något område i kristen tro där du känner så här, ja men här vet jag nog bättre. Jag tror nog faktiskt det. Jag vet nog bättre än Bibeln. Det kan ju vara så att det du tror Bibeln säger faktiskt inte är vad Bibeln säger. Du kan ju misstolka det, och det kan ju vara så att det du tror att du vet bättre faktiskt är vad Bibeln säger. Det kan ju vara så. Så man måste ju pröva detta. Men om din hjärtattityd är, ja men det här tänker inte jag ge mig. Här får Gud säga vad han vill. Ja, där, så här tycker jag. Då kan du vara en andlig ledare. Du kan ha andlig erfarenhet. Du kan vara överlåten på en massa sätt. Men du behöver vända om. I alla fall. Omvändelse är sannoliken något som vi kan behöva som kristna. Och vi måste vara öppna för det. Att bli utmanade. Och jag säger nu inte att ni alla, för jag vill inte generalisera här. En del av er kanske är som Johannes, som ligger vid Jesu bröst. Eller som Maria som sitter vid Jesu fötter och bara tar in. Men en del av oss är som Marta. Och som tycker att, nej men vadå, min agenda är viktigare än Jesu agenda. Jag måste fixa här. Jag har mitt värde i det. Nej men vänta nu, du ska ha ditt värde i ditt lärjungaskap och ta in av Jesus. Passa på att prioritera på rätt sätt. Nej, det är min agenda. Ja, då kanske det är dags att vända om. Jobba med det. Eller Petrus. Jag vet bättre, Jesus. Det där ska inte hända dig. Jag vet bättre. Då måste man vända om. Jag tror inte det gäller oss alla. Men en del kan det gälla. Och poängen är att omvändelse är definitivt något vi börjar vår kristna vandring med. Och något som händer längs vägen. Till sist så ska jag säga någonting om evigdom. Och sen så kommer vi få möjlighet att prata med varann. Och det var någon som vet om... En del av er har googlat mig och vet att jag är kontroversiell på en rad olika frågor. Och då får ni fråga om det, om ni vill. Ni får fråga om vad ni vill. Och jag kommer förmodligen svara. Evigdom då. Jesus säger, var inte rädda för de som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Eller helvetet. Cirka 30 Jesusord i Matteus evangeliet handlar direkt eller indirekt om domen, den eviga domen. Det blir ungefär 1,5 vers per kapitel i de 23 kapitel där Jesus undervisar. Det tycker jag är ganska mycket. Och i många sådana här sammanhang så är också själva slutklämmen, själva poängen, det är en liknelse och sen kommer poängen. Och i poängen kommer ett domsscenario. Evig dom finns dessutom i de första grunderna i Kristi lära enligt Hebreerbrevet. Och Jesus och apostlarna varnar oss för att gå evigt förlorade. Tror man på Jesus så måste man ta de här varningarna på allvar. Och sen finns det teologer som diskuterar helvetets natur. Finns det något utslocknande längre fram eller inte? Och så. Jag tänker inte ta ställning i det. Utan det jag vill är att vi tar själva varningarna på allvar utan att vi behöver veta exakt helvetets natur. Det är allvarligt nog för att vi verkligen ska ta det på allvar. Hur förkunna evigdom? Här kommer några bibliska, förhoppningsvis bibliska tips. Betona Guds vilja till frälsning. Hesekiel 33:11. Så sant jag lever, säger Herren Gud, jag gläder mig inte åt den ogudaktige stöd. Istället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om från era onda vägar. Men om vi inte vänder om så sätter vi Gud på pottkanten. För ondskan kommer inte få vara evig. Och vill vi inte skilja oss från den så kommer ondskan som Gud dömer, den kommer landa på den som är ansvarig för den ondskan. För Gud kommer inte döma liksom ondska i någon sorts abstrakt mening. Han kommer döma de som är ansvariga för ondskan. Det är syndaren han dömer, inte synden i någon sorts abstrakt mening. För det är syndaren som är ansvarig för synden. Det är den ansvarige som får ta ansvar då. Men Gud vill inte döma. Han vill verkligen frälsning och det har vi svart på vitt här. Betona människans fria vilja och ansvar. 5 Mosebok 30:19. Jag tar idag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet så att du och dina efterkommande får leva. Vi har skapats till Guds avbild och tycks ha en genuin ansvarighet och en genuin möjlighet att säga ja eller nej. Alla kristna tror inte på det, kalvinister till exempel, men jag tror de har fel. Betona Guds rätt att döma oss. Jesaja 29. Hur bakvända är ni inte? Ska leran anses lika med krukmakaren? Ska verket säga om sin mästare, han har inte gjort mig? Eller ska det formade säga om honom som har format det, han förstår ingenting? Ja, det här hänger ju väldigt mycket på det vi pratade om i början. Gud är Gud med stort G, med stort U, med stort D. Han har rätten över allt som är hans och han äger oss. Dig och mig och allt annat. Betona det goda med att det onda döms i Uppenbarelseboken 21. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som förr var är borta. Om Gud ska rensa den här världen på allt det onda. Då vill han ju inte rensa bort de han har skapat till sin avbild. Han vill ju frälsning. Men klamrar vi oss fast vid vår synd, vi bekänner den inte, vi identifierar oss med den, då kommer vi drabbas av domen. Betona att Gud som jordens domare till sist måste döma det onda. Första Mosebok 18, 25, andra delen där. Skulle inte han som hela jordens domare göra det som är rätt? Gud kan inte göra det vita svart eller svarta vitt eller onda gott eller goda ont. På det sättet så sitter Gud på pottkanten. Han måste vara sann. Betona att motivationen inte djupast handlar om straff. Och här överför jag en tanke som Paulus använder i relation till överheten då i Romarbrevet 13. Därför måste man underordna sig, inte bara för straffets skull utan även för samvetets. Tanken är alltså att det inte bara är helvetets straff som ska motivera oss. Utan också att det är rätt och gott i sig att göra Guds vilja. Det där är en djupare, kanske moralpsykologisk fråga och moralfilosofisk fråga. Vad är det som ska motivera oss? Och vi vill inte att människor ska bli motiverade enbart av att man riskerar att hamna under en evig dom. Men jag tror faktiskt att det är bra och rätt att ha det som åtminstone delvis sin motivation. Varför skulle jag inte delvis vara motiverad? Jag har en diskussion om det här i boken. Om jag parkerar bilen fel. Är det då helt irrationellt att vara lite, och jag ser lapplisor i området? Ska jag då säga, nej men jag vill inte parkera om för att jag vill ju inte vara rädd för, det är inte straffet som ska motivera mig. Om jag då säger till en kille som parkerar fel och säger, hör du, det är lapplisor i närheten. Oj, 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 ja men då sticker jag iväg. Är det helt irrationellt av honom att göra det? Nej, det är faktiskt rationellt. Sen kan man ju då säga så här, okej, jag har jobbat på trafikkontoret. Jag vet hur de tänker. Jag vet varför de sätter ut de här skyltarna. För här är det dålig sikt. Här kan det bli en olycka om man parkerar där. Där räddningspersonal kommer inte komma fram där om man parkerar där. Om du förstår skälet bakom. Om du förstår varför det är gott att göra på ett visst sätt och inte på ett annat. Ja, då är du ännu mer motiverad. Då är det inte bara straffet som motiverar dig. Utan då har du liksom fattat någonting på djupet. Och det är ju dithän vi ska komma. Vi vill förstå det goda. Vi vill förstå kärleken. Vi vill leva i den. Vi vill bli motiverade av den. Ja visst. Det är inte bara straffet som ska motivera oss. För då har vi en alltför ytlig syn på Guds värld och verklighet. Nåväl, här kanske jag svarar på frågor som du inte har, men en fråga är ju just, är det inte liksom lite omoraliskt att bara bli motiverad, att förkunna om helvetet eller prata om det, för då riskerar man ju att få massa kristna som bara är motiverade av det där och inte av rätt sak. Betona domen som syndens naturliga följd i Jakobs brev 1:15. När sedan begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Det finns ju ganska många bra tv-program om det. Personer som faktiskt sitter fast i olika beroenden, och det är lite kanske hemskt att andra sitter och tittar på dem. Jag tänker på såna här filmserier om personer som samlar på en massa grejer och inte kan kasta dem, och det är proppfullt med skräp och mögel och alltihopa och ruttna saker i huset, och de kan knappt gå där. Och det är klart, och så får de hjälp med det, men de har den här känslomässiga kopplingen till alla de här grejerna, kan inte kasta dem. Och sen har vi ju de här lyxfällan och så, hur man använder pengar och kan inte komma bort ifrån det beroendet och så. Där tycker jag tv ibland är brutalt ärligare än vad vi är i våra kyrkor. Att prata och blottlägga riktigt djupa problem, och att det liksom sitter kopplingar här som är jättesvåra att bryta. Och när man inte bryter dem, då får det konsekvenser. Det föder saker. Och till sist elände och död. Att illustrera det och prata om det. Ja, ni märker, det här är inte bara en förkunnelse, utan det här är liksom en förkunnelse för vad pastorer och präster borde förkunna. Jag ger er massa predikotips här på vägen. Betona dygdetikens fokus på val som formar oss. Jag håller på mycket, eller ganska mycket, med moralfilosofi och läser om det. Och dygdetiken är väldigt bra. Pliktetiken säger, här har du 10 Guds bud, följ dem. Men dygdetiken säger, vad är det för människa du håller på att bli? Vishet kommer in i dygdetiken. Faktum är att vi lär inte våra barn pliktetik. Vi säger inte, följ de här reglerna. Ja, det kanske vi gör också. Men framförallt så säger vi, nu Kalle måste du vara snäll. Vi pratar om hur Kalle ska vara. Hans karaktär. Hans sätt att tänka. Hela hans liksom, vad är det för sorts Kalle han ska bli? Jo, en snäll Kalle. Inte bara en regelföljande Kalle. Som i hjärtat är ganska elak. Och som bara tycker att de där reglerna är lite jobbiga, men jag får följa dem ändå då. Nej, vi vill ha en snäll Kalle som fattar poängen. Dygdetiken lägger fokus där. Därför att du kommer inte bli dömd bara för det du gör. Du kommer bli dömd för den du blivit. Den dina val gjort dig till. Och det är lite läskigt. Det kommer gå djupare än bara våra handlingar. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vårt köttsliga natur, så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö, men om ni genom ande dödar kroppens gärningar kommer ni att leva. Det här tror jag är dygdetik. Tro är en av dygderna. Tro, hopp och kärlek är de tre kristna dygderna. Måttfullhet, vishet, rättvisa och mod är de fyra klassiska dygderna. Det fångar väldigt mycket av andens frukter. Betona att Guds dom utgår ifrån syndarens kunskap, inte okunskap. Den tjänare som vet sin herres vilja men inget förbereder och inte handlar efter hans vilja, han ska få många rapp. Men den som inte vet och som gör något som förtjänar rapp, han ska få färre. Av den som fått mycket ska det krävas mycket, av den som blivit betrodd med mycket ska det begäras desto mer. Och Lukas 6, med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Så Bibeln är väldigt tydlig här och Jesus är väldigt tydlig att Gud kommer inte med orimliga krav. Han vet vad du vet. Han vet dina utgångspunkter och han kommer ta fullkomlig hänsyn till det. Och grejen är den, han kommer inte döma dig utifrån allt det du inte visste. Han kommer bara döma dig utifrån det du vet. Och du vet alldeles tillräckligt. Jag hade en dialog med en ateist. Det var många år sedan. Fast jag umgås fortfarande med honom. Han har ändrat sig lite grann, men inte så jättemycket. Han skröt över, eller ja, skröt nästan, över att han hade varit otrogen mot sin flickvän. Varit med andra kvinnor. Tyckte det var liksom, haha, så här. Och jag blev arg på honom. Vi har ingen nära vänskap, men han vill diskutera religionsfilosofi och sånt där. Och det gör jag ju alltid med alla som vill. Så vi satt där och jag sa så här, vad är det där för? Och jag tror jag svor till honom till och med. Och det skulle jag nog till och med kunna rättfärdiga teologiskt. För det var djävulskt beteende. Hur som helst, vad är det för skitstil du håller på med? Va? Och då reagerar han med lite vrede mot mig och säger så här, där sitter du bakom din kristna skrivbordsmoral och dömer mig. Säger han till mig. Och jag säger, nej, nej, nej. Vad säger du om att din flickvän skulle ligga med din granne här eller med din kompis där? Vad säger du om det? Och då säger han, ja, det är klart, det var väl kanske inte så hedervärt då. Hans egen måttstock dömde honom. Han låtsades om att jag satt bakom någon kristen skrivbordsmoral och dömde honom. Nej, det gjorde jag inte. Hans egen måttstock, han visste mycket väl rätt och fel. Och han skulle själv dömt sin flickvän på ett sätt som han inte dömde sig själv. Om hon hade gjort samma sak mot honom och så vidare. Ni förstår, Gud kommer inte hitta på någon regel som vi inte har en aning om. Utan det är våra egna hjärtan och det vi redan vet som han kommer att fråga sig. Vad gjorde du med det? Vad gjorde du med det som du redan visste? Varför predikar vi inte om evangeliets budskap om synd, omvändelse och dom? Är det inte för att vi vet att det leder till förföljelse och konflikt? Det kan leda till konflikt i församlingen, i våra vänskapsrelationer med kristna kanske till och med. Eller att folk helt enkelt tycker att vi är too much eller någonting. Paulus säger, så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda. Det ingår i kittet. Mina älskade, säger Petrus, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas. Som om det var något oväntat som hände er. Nej, gläd er. Ju mer ni delar Kristi lidande, då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull. För härlighetens ande, Guds ande, vilar över er.